I serien, i filmen Oppenheimer så får Oppenheimer, spelad av Cillian Murphy, som ett andligt uppvaknande. Ett typ av en insikt, kanske man skulle säga, i mer så här materialistiska termer. Den här filmen av Christopher Nolan med Cillian Murphy, han vann pris på Oscarsgalan för bästa huvudroll, och filmen vann för bästa film. Jag tyckte kanske inte att det var Christopher Nolans bästa film själv, men vad vet jag, jag sitter inte i den juryn. Men han porträtterar då Oppenheimer som var den som kom på atombomben, eller man ska säga, var den som var projektledare för det projektet. Och i början av filmen, ganska tidigt, så är en scen där när Oppenheimer tänker. Han pluggar då, han är en student, han är inte känd, han är inte framgångsrik, han är ingenting skulle man kunna säga. Men han har förstått sig på det här med kvantfysik, kvantmekanik till viss del. Och man får se honom, samtidigt så spelas den här musiken då av Ludvig Göransson, som är han är svensk kompositör som Christopher Nolan använde i en del projekt. Han var även skriver musiken till serien Mandalorian. Också väldigt bra musik. Och den här låten då, Can You Hear The Music, spelas när vi får följa då Oppenheimer i sin... man får se honom i skolan, man får se honom gå omkring och tänka, han ligger och sover, han får som vision ungefär. Jag blir lite påmind om Albert Einstein, som beskrev hur han, så som jag förstår i alla fall, delar av hur han kom på relativitetsteorin var att han helt enkelt såg framför sig, fantiserade om man så vill, visualiserade hur det skulle vara färdas på en ljusstråle. Vad händer då? Och här är det då Oppenheimer som får lite liknande. En typ av, hur ska man uttrycka det? En typ av vision, insikt som kommer spontant för honom när han ligger och sover eller när han dagdrömmer. Man får också se honom stå och titta innerligt på en bild av Pablo Picasso, vilket också är metaforiskt för likt hur vetenskapen gör framsteg och upptäcker saker som funnits där hela tiden såklart. Alltså kvantfysik har ju funnits där innan man upptäckte det, precis som Newton upptäckte gravitationen, om man ska säga. Det var inte att äpplen började ramla ner då, utan men ingen hade förstått själva konceptet av gravitation eller hur det fungerar. Potentiellt inte idag heller riktigt, men lite likt då, så som det är med kvantmekanik, kvantfysik, att Einstein ogillade ju den idén, de nämner i filmen också det här kända citatet "God does not play dice", som helt enkelt handlar om att istället för att världen, universum är determinerat eller bara regleras av de här lagarna på ett förutbestämt sätt. Einstein såg ju att världen var förutbestämd, determinerad. Men kvantfysiken då säger istället att världen är, åtminstone kvantvärlden är, probabilistisk. Det kan man både typ saker kan vara på två saker samtidigt. Hur går det ihop? Det är en paradox. Det funkar inte, men där gör det det. Och det är ett nytt sätt att se på världen. Och Picasso, blir många män här, men Picasso kan man också se, alltså så som om vi går ännu längre bakåt i tid. Det finns en en författare, John Gebser, som skrivit om det här bland annat, att hur, om man tittar långt bakåt i tid på hällristningar och sådant, så är inte den, det är inte abstrakt konst, utan det är nästan som ett barn ritar om man går långt bak i tiden. Och sen så utvecklas det, och det utvecklas delvis som en effekt av att vi ser, alltså någon människa eller några människor börjar se på världen på ett nytt sätt. Och då fick vi Picassos konst. Det är inte nödvändigtvis att han var först med det, men han är en av de som är mest kända för den typen av konst. Och Cillian Murphy då i rollen som Oppenheimer står och tittar på en tavla av Picasso, som verkligen, när jag upplevde den scenen då, påverkar mig också. Det är någonting magiskt, mystiskt med den. Likt hur det är det med, om man är kvantfysik, hur fungerar det? Det här är någonting som, det går emot, peka på någonting i universum, i vår egen värld, som vi inte förstår riktigt, men som ändå finns där och som är magisk, mystisk. Och man kan ju se på det helt med så här materialistiska ögon, om man ska säga, och tänka att ja, men vi kommer förstå det. Men ändå så skulle nog många säga att det är ändå lite, kanske inte magiskt, men omgärdat av en viss typ av mystik. Det är inte för inte som väldigt många andliga personer inom andligheten pratar om, inbegriper kvantfysik, kvantmekanik, som, och ibland så här förklarar man andliga fenomen med det. Oppenheimer i alla fall är i den här scenen då, tillsammans då med Ludwig Göranssons verkligen underbara musik, tycker jag i alla fall, går igenom det här, ett typ av, om man så vill, andligt uppvaknande. Om man så vill, ett typ av, om man i sekulära materialistiska termer istället, ett typ av genomseende bara. En insikt, en djup insikt, en vision om någonting som inte finns än, men som uppstår i hans medvetande. Någonting som existerar bara i sinnet för honom, men som då senare realiseras då genom att han, om man använder kvantmekanik, kvantfysik, för att göra då en bomb. Och den scenen är bara, just det här att gå igenom något sådant. Jag kommer tänka på The Matrix också, den här filmen. Wachowski-bröderna eller systrarna, som Neo, som också börjar så här känna, någonting är inte som det ska ungefär. Någonting är inte nödvändigtvis fel, men det är som att jag ser, det är någonting som är annorlunda än vad vi ser. Det finns någonting mer där ute. Och det är såklart precis det som de här mystika traditionerna pratar om. Sufism inom islam, kristen mystik inom kristendomen, the cloud of unknowing, den här kända texten inom den kristna mystiken, pratar om någonting som vi inte vet. Vi kan inte förstå det. Men det finns där. Det finns någonting där, och vi kan få insikter om det, likt hur Oppenheimer får de här insikterna. Christopher Nolan, regissören då till Oppenheimer, använder ju sig av det här greppet, eller man ska uttrycka, eller inte ett grepp, det är ju hans egen värld, tolkar jag det som, att han vill porträttera, han vill visa, visualisera de här sakerna som är svåra att förstå, men som finns där. De här djupa insikterna som kan komma i, han gjorde bland annat den här filmen Inception. Där finns det också en stark scen, också med Cillian Murphy, utan att spoila den, att han är med sin pappa där och får som en väldigt djup insikt bara om sitt eget liv. Djup meningsfullhet upplever han där. Vi har i Interstellar också en Christopher Nolan-film där, ja, men en pappa ser sitt barn och ja, ska inte säga så mycket om det heller om någon vill se på det, men en liknande, på ett liknande grepp skulle jag säga, rent filmiskt, som pratar om eller visar det här om att vi kan få de här djupa insikterna. De kan uppstå för oss i olika situationer, och när vi går djupt i, vad säger man, djupt i varat, djupt i oss själva, djupt i världen, och både inom vetenskapen kan man få de här och upptäcka världen inte alls som vi trodde. Världen är något helt annorlunda än vad vi trodde. Jorden eller solen åker inte runt solen, utan jorden åker runt solen och sådana saker. Det är ju i det yttre då, i den yttre världen. Oppenheimer har också på med saker i den yttre världen, och Nolan pratar om det explicit i filmen. Inte att han säger någonting, men det omnämns just det här att det kan också infinnas en typ av ensamhet i det. Att se någonting som andra inte riktigt ser eller bryr sig om, men som ändå är viktigt. Kanske väldigt viktigt till och med. Kanske det viktigaste. Det är i alla fall det som de mystika traditionerna pratar om. Eller säger att det här är en djup skatt, är ofta det ordet de använder, som vi kan nå genom djup kontemplation, likt hur Oppenheimer gjorde. Han var ju, hade vissa förutsättningar för att kunna förstå det här. Den här Can You Hear the Music, han spelar också på att han pratar med Bohm, tror jag minns inte nu, men han pratar med en person i filmen som Oppenheimer inte är så bra på matematik, men då frågar den här andra läraren honom, men som musik ungefär. Det handlar inte om att kunna läsa noter i slutändan. Det handlar om att kunna höra musiken. Kan du se matematiken? Kan du se hur den här visionen, likt Einstein då, kan du se vad som händer när man färdas på en ljusstråle ute i rymden? Och då svarar Oppenheimer då, Cillian Murphy, ja, jag kan se det. Jag kan höra musiken. Och där är en fråga till dig också då som lyssnar så här. Kan du höra musiken? Och jag tror många av oss som är intresserade av det här med andlighet i vid meningar handlar om det. Att kan människor får vara intresserade av precis vad de vill. Och det är jättefint precis som allting är bara. Men det finns en musik att höra. Det finns en matematik att se. Och här då inom andligheten då, så är det att kunna uppleva det, om man delvis det subtila. Kunna uppleva, men låt säga, energier som andra människor inte upplever eller till och med säger inte finns. Så var det med alla de här. Einstein sa ju folk att vilken knäppjök, eller han har fel, det här stämmer inte, det här går emot det vi säger eller det vi har lärt oss, och så får man mothugg. De som pratar, vissa som håller på med andlighet, får också det då, den typen av mothugg. De pratar om saker som vi inte kan se, vi inte kan bevisa. Det gick inte att klyva atomen, trodde man då på, vad det nu var, 30-talet, 20-talet. Sen så var det någon som gjorde det. Världen är uppbyggt som ett maskin, som ett urverk, trodde många av Newton och men även Einstein då, som menar att världen är determinerad. Men kvantfysiken säger att den är probabilistisk, alltså att den är bygger på sannolikheter istället. Så det kan bli olika typer av utfall och den är inte bestämd. Den är inte predeterminerad. Det är inte förutbestämt vad som ska hända, utan åtminstone inom kvantfysikens värld så är det, ja men igen då, det är olika typer av sannolikheter bara för olika typer av utfall. Så det är slump helt enkelt. Delvis slump. Och det gillade du då inte Einstein. Han sa, nej men så funkar det inte. En gud kastar inte tärning. Tärning är ju slump då. En metafor för det. Ja. Så hur det här är kopplat till andlighet är ju helt enkelt det att se någonting som inte riktigt finns där. Eller se någonting som andra inte ser. Uppleva saker som vi har svårt att sätta ord på, att förklara ens, och som många inte tror på då, som energier, som varelser och som det här med uppvaknande. Så jag döpte ju det här avsnittet till Hela, funkar inte chatten? Jag vet inte, jag ser ditt meddelande i alla fall, Malin. Så för mig så funkar det. Det kanske bara ingen som säger någonting. Ja, men jag döpte avsnittet till Oppenheimer vaknar upp. Därför att det är som ett uppvaknande då. Han gick igenom en typ av uppvaknande. Om än inte... det här som de mystika traditionerna pratar om, men uppvaknande kan ju vara väldigt många saker också. Vi kan kalla det då istället i vanliga termer för djup insikt bara. Djup förståelse, djup meningsfullhet, för det är det som i alla fall jag tänker att andlighet i slutändan är, som livet är. Det handlar om djup meningsfullhet, och det är det människor upplever med andlighet, kan göra i alla fall. Det som Oppenheimer nog erfor till stor del, för att han bara kände det här så tydligt att det finns någonting där, och insåg det. Och sen också testade det matematiskt med hjälp av olika personer och arbetade fram den här bomben då. I slutändan, och det funkar. De räknar till och med på sannolikheten för att det fanns en viss risk enligt deras beräkningar att bomben skulle explodera exponentiellt, eller man ska säga, så att det bara fortsätter i princip, skulle sätta eld på atmosfären och ta koll på oss ungefär. Och det var en väldigt låg sannolikhet där, nära noll i alla fall som de sa i filmen, men när det handlar om sådana saker så ska man spela på sätta pengar på att vinna, så gör det inte så himla mycket. Men det är väldigt bra risk där. Men om det handlar om liv och död för hela befolkningen, så är det, vill man ha det närmare. Vill man ha noll helst. I alla fall. Så det andliga uppvaknandet då, som man kan tänka sig att det, man kan se det som, eftersom att andlighet är... Då, om vi definierar det som djup meningsfullhet, det är det människor säger när de har de här andliga upplevelserna. Jag kan inte låta bli att tänka på psykedelisk assisterad psykoterapi, för det är så bra exempel. Där så får människor ett typ av djupa insikter då, kan vi säga, och vad de själva säger, för att då har de då fått skatta de här upplevelserna på en skala. Så här, hur meningsfullt är det här för dig? Hur meningsfullt är det här? Hur meningsfull är den här upplevelsen för dig? Och folk skattade så här till en av de tre mest meningsfulla upplevelserna som de någonsin haft. Så här, i klass med att få barn, gifta sig eller någonting annat som man upplevt som djupt meningsfullt. Och det är när vi kommer i de här... Om man pratar om tillstånd, För det är det som Oppenheimer försätter sig, så många vetenskapsmän och kvinnor försätter sig, att man håller en idé eller en vision om någonting som man inte klurat ut över tid, drömmer om det, kontemplerar det igen och igen och igen, och att det till slut dyker ner då som en djup insikt, och med det oftast en upplevelse av djup meningsfullhet. När vi pratar om psykedelia, så är det inte på samma sätt att vi kanske har ett typ av problem, även om vissa då använt det också inom vetenskapen, då faktiskt fått olika typer av idéer och sånt genom det. Så, men här är det ju djupt personliga saker bara då, generellt. Relationer, syn på världen, syn på sig själv. Hur är det att vara jag? Vem är jag egentligen? Vad är det här? Och jag vet ju inte exakt vad de upplevde i det här psykedeliskt assisterad psykoterapi, men vi tenderar att ta bort mycket om den här doors to perception, Aldous Huxley, som pratar om det som ett sätt att blicka in. Vissa människor har det här naturligt då, som Einstein, som Oppenheimer, att de så här blickar in i verkligheten på ett sätt som lejonparten, majoriteten av andra människor inte gör. Och sen kan också beskriva det och till och med bevisa att det till och med är så, ser ut så i den fysiska verkligheten. För oss själva då på en individuell nivå, så blir det våra egna då, vårt eget liv, att blicka djupt in i det. För det behöver inte svara med psykedel, utan exempelvis då meditation är ju också ett sätt att försätta sig i ett tillstånd, att träna sig själv på att förändra sitt medvetande tillstånd, där den typen av insikter som Oppenheimer, som Einstein och som de här mystika traditionerna pratar om lättare uppstår. Det finns såklart annat man kan göra. Man kan lyssna på Ludwig Göranssons musik. Han som musik kan ju vara en sån sak som också hjälper oss då att komma in i tillstånd, eftersom att det det är frekvenser. Det är frekvenser, det är ljudvågor på kvantfysik och så, vågor som träffar oss och som vi då kan resonera med. Vi resonerar med musiken. Jag vaknade upp på natten för ett par dagar sedan klockan 5 och hade den här låten då i mitt medvetande och kunde inte somna om. Jag har lyssnat på den många gånger sedan dess om och om igen, och för mig är det också bara ett enkelt sätt att se vilket tillstånd är du i nu. Ibland kan det vara enklare att se, fråga någon annan hur de tycker att man verkar vara, men alltså se på exteriöra saker i ens liv. Var är jag någonstans nu? Och för mig har det ofta varit att titta vilken typ av musik lyssnar jag på. Där är jag nu. Så för mig då, om jag skulle tolka in den process jag själv är i för tillfället, så är det explosionsartat, eventuellt, potentiellt. Men någon typ av någonting som är i samklang med den musiken då, som framförallt den här låten, men det var flera på det här soundtracket och, som var åt det hållet. Så det är bara en sån här notering jag gjort, och så att tänka på vilken typ av musik lyssnar jag på. Det säger någonting om mig. Det säger någonting om hur jag är, vad som resonerar med mig. Samma sak film, såklart samma sak med vänner. Vi använder ju ofta i andliga kretsar så här med vibrationer. Hur, vilka vibar, ett ungdomligt uttryck men som många använder det för tiden. Jag vibar med den människan. Det är också hur vi vibar med musik då, film, eller oss själva för den delen. Hur vibar vi när vi är själva i ensamhet, i tystnad? Vad är viben då? Vad är vår... Jag är inte så mycket för det här högre frekvens och lägre frekvens, men mera bara, känner jag kärlek för mig själv? Är jag i kärlek nu? Är jag hemma? Är jag mig själv? För det är någonting som tenderar uppstå i, ja, men när vi arbetar mot det på något sätt. Exempelvis då, som jag nämnde, psykedelisk assisterad psykoterapi. Jag håller på med meditation, jag håller på med psykoterapi, när vi håller på med övningar bara som hjälper oss att komma hem till frekvensen av att vara hemma. Och i den utsträckning vi kan komma hem och må bra i det, så mår vi ju bättre då. Och på något sätt så är det dock alltid som en process. Det pågår alltid någonting inom oss. Vi är alltid levande. Vi är alltid i förändring. Det är en av de här få sanningarna som finns hela tiden. Att vi alltid är i, ja, men i förändring helt enkelt. Vi är alltid i, vi är alltid i kärlek, men vi är inte alltid inne i den frekvensen, man ska tycka, men det finns alltid här, det finns alltid kärlek omkring oss, det finns alltid sanning omkring oss, det finns alltid vårt eget hem. Och de mystika traditionerna pratar om hur vi kan nå dit, hur vi kan vakna upp till det, hur vi kan inse det, hur vi kan, ja, men hitta hem till oss själva, hitta hem till här och nu. The power of now, Eckhart Tolle. För det är här just nu. Det är det traditionerna säger, att vi kan genom att kontemplera, likt hur Oppenheimer kontemplerade kvantmekanik och fick visioner kring det, så kan vi istället kontemplera The Matrix, eller den här världen, oss själva. Inte genom att då titta utåt som Oppenheimer gjorde, som Einstein gjorde. Einstein gjorde inte bara det, men istället så blickar vi inåt. Carl Gustav Jung hade ju det här kända citatet att he who looks outside dreams, he who looks inside awakes. Så den som tittar utåt, den som går, ser ut i världen bara, inget fel med det. Det är bara det att vi kommer inte hitta det vi söker där ungefär. Om inte det vi söker är hur man gör saker. Hur man uppfinner saker, hur man, ja, som Oppenheimer gjorde. Men vill vi hitta oss själva, så finns inte vi där ute. Annat är den utsträckningen att vi är allt då, om man så vill. Men att, ja, men här ska I am become death, destroyer of worlds. Yes. Så det är också en sång och en anspelning på, ja, vilken är det? Får säga, är det Bhagavad Gita eller någon av dem? Han, det är också från den filmen. Det han läser, det är att själv Oppenheimer i en scen i sanskrit. Han har lärt sig det. Han verkar vara en sån autodidakt som lär sig allt möjligt. Att vara Gud nästan. Och det är också en av insikterna. En av insikterna i andligheten. Inte Gud i en narcissistisk mening, utan att det finns bara ett medvetande. Om det bara finns ett medvetande, eller en Gud, eller en bara enhet, bara det här just nu, så är det ju det vi alla är, såklart. Det finns inget utanför oss, det finns inget innanför oss. När vi blickar inåt, när vi går inåt, som Carl Gustav Jung inbjuder oss att göra, så håller vi kvar vid det. Vi ska hålla kvar vid det. Det är det som, ja, men Ramana Maharshi, den här indiska gurun, pratar om, att lämna aldrig första person. Stanna kvar vid jag. inte i narcissistisk mening, utan bara stanna vid jag och ställ frågan, vem är det? Vem är, för vem uppstår de här tankarna? Vem är jag helt enkelt? Och stanna vid det och kontemplera det. Fortsätt meditera över det och håll fast vid det bara tills att det börjar komma, den här typen av insikter som Oppenheimer fick då, men om någonting i den exteriöra världen, om vi ska prata om insida och utsida, så kommer det om oss själva istället. Och med det världen. För när vi får svaret på frågan om vem vi är, så försvinner alla frågorna. Det är den stora frågan då, enligt traditionen i alla fall. Ingenting man behöver tro på, eller det jag gillar med framförallt de mystika traditionerna, att det är inte den här religionen som berättar för oss hur saker är, utan det är frågor. De inbjuder oss att ställa frågor. Ställa de rätta frågorna, om man ska säga. Man får ställa vilka frågor man vill. Man behöver inte ställa den frågan. Men ramarna lärde ut det. Inom Zen-buddhismen så har de massvis med sådana frågor som sätter tankarna ur spel, kan man säga. Vad är det här? Vad är medvetandet? Ja, jag fick svara lite osäker. Kanske man kan väl grita. Ja, det var någon i alla fall. Någon av de här böckerna. Vem är jag? Vad är jag? Vad är det här? Vad är medvetandet? Vad är det här sinnet för någonting? Det kommer inga svar. Eller det kan komma svar. Tankar, idéer. Och då inbjuder traditionen oss att gå djupare. Fortsätta bara. Tills att de här, ja men igen, likt Oppenheimer, de här djupare insikterna kommer. Det intuitiva, det här som andlighet mycket, väldigt mycket skulle jag säga handlar om. Att se förbi, ja men de har ju ord för det, Maya. The Matrix säger vi, simuleringen. Eller bara vår egna idéer egentligen, vårt eget tänkande sinne, det narrativa självet som upptar vår uppmärksamhet, som berättar hur saker är, förklarar hur saker är. Men när vi går djupt, så i alla fall min erfarenhet är att vi inser att, tror Einstein och väldigt många andra sagt det också, att vi inser bara hur lite vi vet egentligen. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vad det här är. Jag vet ingenting. Saker bara är. Världen bara är. Saker bara händer. Jag säger bara saker. Det finns inget upp, det finns inget ner. Det finns inget in, inget ut. Vad man nu får. Och det finns inget rätt och fel. Och det finns... Det är det som är saken också, det jag kommer att tänka på. En annan Ludwig, inte Göransson utan Wittgenstein, som har det kända, filosofen då från Tyskland, som har det kända citatet att om det som vi inte kan tala om egentligen bör vi inte säga något om. Exempelvis saker kring meningsfullhet, om värdeomdömen och sådant. Det som egentligen är viktigast för oss, det viktigaste, vad är mer viktigt än det som är mest meningsfullt för oss? Och vad de som går igenom den typen av andliga processer säger är just det, att det infinner sig en djup meningsfullhet. Och vi får uppleva mer av oss själva då, kärlek, sanning. Det här bara, vakna upp till det här som inte är alltid varit samma sak såklart. Det finns egentligen ingenting att säga om det. Nagarjuna, den här kända buddhistiska mystiken, sa ju det här, använder det begreppet, och andra också, det finns i kristen mystik också, Men netti netti, inte det, inte det. I apofatiska teologin inom kristendomen att, eller via negativa, via negationer så kommer vi fram till det. Så vi kan inte säga vad inom kristendomen då, vad Gud är. Vi kan inte säga vad det, alltså, även att säga att allting är ett, även att säga att bara medvetandet finns. Vad vi kommer på, så är den rätta vägen där då att bara säga nej egentligen. Säga nej till allting. Därför undervisade, skulle jag säga i alla fall, min tolkning, Ramana Maharshi i tystnad. Så ofta ingenting. Finns ju en massa nedskrivet som han har sagt, men ofta satt han bara tyst. Finns en anledning till att vi är tysta när vi mediterar. Och det är för att de djupare insikterna kommer då på ett intuitivt sätt. Det kan komma med ord, det kan komma med bilder, det kan komma med visioner. Men det är någonting som finns i tystnaden då som vi kan komma åt. I tystnaden. Genom att vara tysta. Eller ja, på olika sätt såklart. Försätta oss olika typer av medvetande tillstånd. Meditation då, men musik kan också vara ett sätt. Shamanism, vår äldsta tradition, höll på mycket med trummor. Alla traditioner, religioner och mystika traditioner håller på med olika sätt med den typen av frekvenser också. Vi har gregoriansk chanting. Eller buddhister som har de här djupa ljuden, bara mo. Att det är någonting som väcks i oss när vi gör det. Jag kommer ihåg när jag var på en retreat på Zen-gården och man skulle fira då Buddhas födelse, tror jag, minns inte. Jag gick omkring, det hade inte gjort det förut, man var i mörkret och ja, jag var lite osäker på hur man skulle göra allting, för det var en viss ceremoniell ritual man skulle göra. Men när jag går där så sjunger vi ett visst mantra och slår på en trumma och från ingenstans så börjar jag bli helt skakig och det kommer tårar i ögonen från mig. Och jag bara känner att de sjunger för mig. Liksom, och jag minns det här. Vad min kropp som mindes ungefär, eller cellerna, eller vad man nu tänker. Jag mindes det. Men jag hade aldrig gjort det förut. Och det är det som är till stor del de mystika traditionerna pratar om också. Det är inte att lära sig någonting egentligen. Det är att avlära sig istället och minnas vem vi är. För vad traditionerna säger är att vi har glömt bort det. Vi har, ja, vilken teoribild man nu vill ta, men valt att inkarnera här. Ursäkta. Valt att inkarnera och glömma. Och sen är vägen att minnas igen. Och vi minns genom att göra de här praktikerna som traditionerna pratar om. Det tenderar att vara svårt utan det. Och vi måste rikta uppmärksamheten mot någonting annat än vi normalt riktar mot. Prylar, saker ute i den exteriöra världen. Bilar, partners, saker, pengar och sådär. Inget fel i de sakerna, men traditionen inbjuder oss att rikta vår uppmärksamhet mot är i vår sanna natur då. Vår födslorätt, som de också säger. Oss själva, vem vi egentligen är. Och det är svårt att göra när vi är upptagna av annat. Så igen då, tillbaka till tystnaden, tillbaka till ja, men bara det här just nu, som vi egentligen alltid är i. Som såklart också blir insikten att vi aldrig någon annanstans. Men Vi upplevde det som det och det var det som var Maja. Så även uppvaknandet är bara som en illusion egentligen. Hela processen, hela vägen var bara en lång strapats i ingenting. Det var ingenting som hände. Det var ingenting som vi gjorde egentligen, utan vi bara vaknar upp från drömmen egentligen. Drömmen från samsara, från illusionen, och återvänder då till sann natur, vad man nu vill kalla det för någonting. Mm. Okej. Okay. Det var nog det jag hade om Oppenheimer. Vad säger ni andra om andliga uppvaknanden, om Oppenheimer, om att få insikter genom förändrade medvetande tillstånd. Det är, jag gjorde en engelsk på min, jag startade en engelsk kanal också, där jag gjorde en video som hette att just att det här är ett, det du upplever nu är ett förändrat medvetande tillstånd. Vi tänker ofta att default är det normala vakna tillståndet och att allt annat är förändrat, men varför skulle det vara det? Varför ska det vara default? Det är bara det vi upplever oftast. Men när vi sover på natten så är det ett annat tillstånd. När vi är i djupsömn är vi ett annat tillstånd. När vi mediterar så är vi i ett tillstånd. Det var en sömnforskare faktiskt som Walter, jag kommer inte ihåg vad han heter, som menade att djupsömn egentligen är det naturliga tillståndet eller det ursprungliga tillståndet, och att de andra tillstånden har kommit ovanpå sen. Och det är faktiskt så som hinduismen beskriver det. De kallar djupsömn för det kausala tillståndet och den kausala kroppen och som kommer med det tillståndet. Och kausala eftersom att det är orsakad, och kausalitet, det är det första och sen orsakar de andra. Så sen kommer den, det subtila tillståndet och den subtila kroppen i, som är förknippat med drömtillståndet som vi har när vi drömmer på natten då. Och sen vidare då, nästa tillstånd blir då det vad vi kallar för det normala vakna tillståndet, och då har vi en fysisk kropp och det tillståndet som vi är i nu. Men så fort vi lägger oss på natten så försvinner ju det här. Det här tillståndet som vi är i försvinner. Hur kan det vara det sanna tillståndet? När det försvinner varje natt. Världen försvinner. Vi försvinner. Vårt jag ebbar ut. Det nirvana, det dör ut. Så uppstår ett nytt i drömmen då. Vi går omkring där. Det finns ett nytt jag i en ny värld. I ett nytt tillstånd. Sen försvinner det när vi försvinner ner i djupdrömlös sömn. Som vi inte har något minne av, men i andra ramarna man har sig, och vissa personer som mediterat väldigt mycket bibehåller en typ av medvetenhet även där. Och då finns ingenting där. Men det stora jaget finns där. Stora självet. Vår sanna natur. Mer av det, eller vad ska jag trycka det. Utan det självet som uppstår i drömmen och utan det som finns i det här vakna tillståndet just nu. Men poängen är också att eftersom vi kan realisera det här genom kontemplation, genom meditation, inse att det finns här hela tiden. Det är ingen annanstans, det finns ingen annanstans än det här. Djupsömn är precis samma sak som det här. Drömtillståndet är samma som det här. I dess grund, canvasen som de tillstånden målar, Picasso målar på, är samma. Där pratar man om icke-dualitet. Någonting som går, eller ja, vi kan ta vittnet först. Vittnet där allting projiceras på. Vittnet hänger med i drömmen. Vittnet är här, det är någonting som bevittnar det här. Och det finns någonting som bevittnar även drömlösen, om man blir medveten om det. Men så säger de också att det som bevittnar och det som bevittnas är inte två. Icke två då, icke-dualitet. Samma sak. Svårt att säga någonting om det. Okej. Det ser inte ut som någon har någon, jag vet inte hur om chatten fungerar eller inte, men stort tack för att ni var med. Säg till om ni håller med eller inte håller med om de här grejerna omkring Oppenheimer. Jag har inte funderat. Det var bara någonting som kom till mig spontant nu häromdagen när jag hade sett den filmen. Kan varmt rekommendera den för den som gillar den typen av filmer. Skulle inte rekommendera om man inte gillar Christopher Nolans filmer, eftersom den är ganska typisk, de andra filmerna. Ganska traditionella och så, men jag gillar den typen av pampiga scener, djupa insikter, starka, vad man nu ska säga. Så det var nog det då. Ja, men då säger jag tack så mycket för mig och på återseende.